One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här med kultur är ju intressant. Det är svårgreppbart, i alla fall om vi ska försöka definiera vad som är svensk kultur. Men när vi exemplifierar så blir det lite lättare. Att midsommar och Selma Lagerlöf är en del av svensk kultur är väl de flesta överens om. Jag tänkte att vi skulle prata om det här med kultur med en person som kanske är mer lämpad än de flesta. Och dessutom väldigt aktuell som Mr. Kulturkanon himself. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
Kultur kan betyda olika saker. Kulturdelen i tidningen är fylld med litteratur, teater och konst. Men kultur kan också beskriva mänsklig aktivitet och värderingar kopplade till en viss geografisk plats, som i svensk eller katalansk kultur. Den som ska resonera med oss om kultur är Lars Trädgård. Han är historiker och professor vid Ersta Sköndal högskola. Han har varit verksam vid Berkeley och Columbia i USA och har forskat kring olika aspekter av välfärdsstaten och det civila samhället. Just nu är han ordförande i kommittén om ny kulturkanon. Varsågoda, allt vill att veta om kultur med Lars Trädgård.
Lars Trädgård, välkommen till Allt du vill att veta.
Tack.
Jag tänkte vi skulle prata om kultur idag och grovt sett så kan det ju delas in i två grupper. Dels då kultur som i kulturyttringar, konst, musik, dans och sådär. Och dels det här uttrycket för mänsklig aktivitet och värderingar kopplade till kanske en geografisk plats. Och jag tänkte vi skulle prata om båda idag. Men först tänkte jag backa lite grann. Du skrev ju för ungefär 20 år sedan tillsammans med Henrik Berggren. Den moderna klassiken får man ändå säga är svensken människa. Där ni försökte ringa in det svenska. Hur svårt är det egentligen?
Ja, det är ju på en nivå är det ju givetvis helt omöjligt att tänka in. Så att man får hålla lite liksom blygsamhet med i spelet. Och vad vi ville göra i den boken var väl att så att säga, komma tillbaka lite grann till en tradition där historiker försöker skapa berättelser som hänger ihop. På senare tid, alltså efter då historikern som Geijer till exempel, som representerar väldigt mycket den traditionen, så kom det istället en period där många historiker jobbade lite mer som undersökande journalister, alltså på olika sätt ville liksom, vara källkritiska, ville nästan falsifiera väldigt mycket av de här typerna av berättelser. Och jag tror att det där är lite olyckligt. Jag förstår impulsen och det finns ett utrymme. Givetvis ska man vara källkritisk och så. Men det är viktigt också samtidigt tror jag att skapa ett sammanhang. Och där just en berättelse blir. Och så i den bemärkelsen är ju vår bok har ju sånt där element av att försöka hitta den här underliggande moraliska logiken för det svenska samhällskontraktet. Och det är väl det som gjorde, tror jag, boken spännande för många. Va? Att vi försökte hitta nycklar till att förstå oss. Och förstå oss både i samtiden, men också med det här historiska djupet. Och jag tror det där tilltalade ganska många.
Mm. Du har ju själv en bakgrund i USA. Du flyttade ganska tidigt på 70-talet till USA. Liksom, din akademiska karriär har varit där ganska mycket. Är det en fördel att titta på Sverige utifrån, tror du?
Ja, alltså jag tror det är definitivt en fördel. Alltså man kan säga så här, att jag brukar skämta lite grann, men det är också en sanning. Att när du lämnar din egen kultur så förlorar du din kulturella urskuld. Och det där är någonting som öppnar upp ögonen, paradoxalt nog, både för den kultur du lämnat och den du nu hamnat i. Och det tror jag är ett skäl att jag brukar säga det, att de mest intressanta intellektuella idag i Sverige är invandrarintellektuella. De som har kommit till Sverige och haft tillräckligt mycket tid för att så att säga lära sig språket och börja fundera kring var 17 har jag hamnat. Detta ganska bizarra land. Och det var väl lite den fördelen som jag hade. Och även Henrik, va, som också hade bott väldigt mycket utomlands.
Mm. Ni landar ju i en teori om statsindividualism. Vi svenskar är utpräglade individualister å ena sidan, men å andra sidan har vi byggt upp en stark statsapparat för att på något sätt understödja all den här individualismen. Är det rätt uppfattat?
Ja, fast du missar. Så det är ju egentligen två begrepp som jag myntade. Och det ena är statsindividualism. Och det andra är den svenska teorin om kärlek. Och man kan säga så här, va? Statsindividualism försöker fånga lite grann ett slags ovanifrån perspektiv. Alltså hur har vi byggt upp detta i termer av institutioner, lagstiftning och det så att säga, den hårda kärnan i kulturen. För här, nu får man backa tillbaka lite grann. Många liksom blir lite, använder, tycker jag, lite ytligt kulturbegrepp, som om det vore liksom värderingar. Men som alla antropologer vet, va, så är ju kulturbegrepp i den här antropologiska betydelsen någonting som omfattar även praktik och institutioner, lagstiftning och så vidare. Så statsindividualismen försöker fånga den aspekten om relationen mellan staten och individen, och så kan vi prata mer om exakt vad det innebär. Men så är det också så att det moderna svenska samhället har ju skapats i princip väldigt mycket i samklang med utvecklingen av demokrati. Och det betyder att vi måste förstå detta också utifrån what's in it for us, va? Som individer. Va? För vi har ju trots allt röstat fram det. Vi kan inte skylla på klåfingrar, socialingenjörer eller någon diktatorisk stat som är ovanifrån och har liksom tvingat oss in i något hemskt tillstånd. Va? Ibland låter det ju så.
Ja, just det.
Du vet.
Ja.
Och då måste man förstå det. Och den svenska teorin om kärlek här då handlar just om att det tycks finnas, menar vi i alla fall då, en preferens för att ha våra relationer, även de som är så relationer till nära och kära, va, inom familjen, mellan vänner, grannar och så vidare, baserad mer på frivillighet, jämlikhet, autonomi än på tvång och plikt.
Som till skillnad från Italien där familjen är någon slags självklarhet och man tillhör den och det finns ju liksom inga så här kryphål där, utan man kommer på söndagmiddagen. Är det lite så man ska fatta?
Exakt, ja. Precis. Jag brukar ge det exemplet när man jämför med USA då, som ju som du själv nämnde tidigare. Jag bara ger sådana enkelt exempel som skattelagstiftningar. Alltså, om du skriver din deklaration, va, som min hustru precis gjorde, som är amerikanska, så är liksom första frågan är liksom, are you head of household? Och säger du då ja på den frågan, så är nästa fråga, how many dependents do you have? Kan du tänka dig de frågorna i ett svenskt sammanhang på en svensk skatteblankett?
Ramaskri.
Ja, verkligen.
Vi har inte gått så långt. Tyskland har väl kvar någon slags sambeskattning av hushåll och sådär, som också är liksom mer så här, en patriarkal struktur, kan man väl säga.
Absolut. Och du ser det även om du tittar på, låt säga de äldre. Jag är ju undersökare i Sverige som i princip då, om du ställer frågan, liksom, vad föredrar du i din ålderdom, att bli beroende av dina egna gulliga barn eller av liksom den offentliga omsorgen, så får man ju då lite chockerande svar att de nu trots allt föredrar då att vara beroende av de offentliga omsorgen. Och man kan ju fråga sig varför. En möjligt svar är ju liksom att man känner sina barn väldigt väl. Men ställer du andra frågor, vill ni träffa er? Vill ni att era barn besöker er? Då säger nästan alla ja. Va? Så det är just den här som är kärnan i den svenska teorin om kärlek. Det är liksom oberoendet. Inte att vi är så fasansfullt omänskliga, inte vill ha relationer. Utan vi vill ha relationer byggda på den principen av, alltså, frivillighet, va, är det centrala.
Men det här är ju svårt att leda bevis kanske, men det faktum att vi då redan under medeltiden hade liksom en ganska stark klass av självägande bönder, kan man säga att det har att göra med att vi då är en så stark demokrati idag med ett jämlikt land?
Ja, jag tror det. Det finns flera komponenter här. Det som du nämner är viktigt, jätteviktigt. Där var ju Sverige tämligen unikt. Och det var inte bara det som var självägande. De blev ju också väldigt tidigt representerade i sitt eget stånd. Så det fanns både liksom en självständighet i relation till ägandeskapet, men också i termer av deras medborgarskap och deras delaktighet i det politiska.
Sen så att ni skriver att de bildade relation med kungen, att de liksom hoppade över adeln på det sättet.
Ja, det fanns liksom en allians där. Va? Och det är ju liksom då lite grann grunden för statsindividualismen. Va? Ja. Men det finns också den andra aspekten på det hela. Två stycken andra saker som är viktiga här att föra fram. Och den ena är just det här med lagbunden ordning. Va? Land ska med lagbyggas. Så. Det här går ju tillbaka väldigt långt. Alltså folk idag tror liksom att Sverige grundades av Gustav Vasa. Men alltså landskapslagarna och sen efter det liksom landslagen, Magnus Erikssons landslag, kommer ju över tid. Och det här är ju ett nordiskt fenomen. Norge just i detta nu firar 750 års jubileumet för sin första landslag. Detta är något som är väldigt speciellt för de nordiska länderna, i viss mån också även för England. Va? Och vi utgör liksom en slags kulturkrets här. Va? Så det är det ena. Och det där inbegriper ju liksom, du vet, alltså alla fria människor. Va? Och det sammanfaller också med att man liksom då lämnar livegenskap och träldom va? Väldigt tidigt. Den andra grejen som är viktig och som är delvis kopplat till det här som du var inne på med bönderna, det är ju att vi har ett väldigt speciellt äktenskapsmönster. Och det här finns ju också studier och data som går tillbaka till 1300-1400-talet. Så det här är liksom inte någonting modernt. Och det är ju delvis grunden också för varför vi så pass tidigt ändå börjar röra oss mot mer jämställdhet, mer betoning på barns rättigheter. För att vi hade då i Norden en familjestruktur där män och kvinnor gifter sig i samma ålder, ungefär 25 års ålder. Medan i sydöstra Europa så gifter sig kvinnorna mycket, mycket yngre. De var mycket, alltså de kanske var 12, 13, 14 års ålder, männen var 25. Och sen infogades man i en patriarkal, klanliknande familjestruktur. Medan i Sverige hade vi alltså de här kärnfamiljerna. Och det betyder då att för i en situation där du hade små liksom gårdar. Så var det ju så att i vissa olika skeden, och det var ju olika ögonblick på olika gårdar, så behövde man ju hjälp. Och då blir det så att man fick dela på så att säga, barnen. Och man skickade ut, uppmuntrade barn att komma ut och jobba. Och då liksom fanns den här rörligheten, den sociala rörligheten, uppmuntrandet av det open. Så det där liksom var en del av det. Alltså det är ett paket kan man säga av de här så att säga, historiska, de här sega strukturerna som går långt tillbaka i tiden. Va? Som bädda för, inte det identiska, det händer ju saker givetvis, ja. Men det finns också kontinuiteter.
Sen kommer det en fas under det moderna projektet 60-70-tal där utländska akademiker och författare, de förfasas ju i Sverige för att det är liksom inte så perfekt exempel på något slags, på ytan perfekt land, det är liksom det socialdemokratiskt, det är folkhem och så vidare, men det är så fruktansvärt tråkigt tycker de här människorna.
Ja, jo. Jag kan ju ha en viss förståelse för detta. Så jag flydde ju själv Sverige när jag var 17 år gammal. Va? Så jag menar, jag tycker liksom att man får ju ha lite warts and all perspektiv på detta. Va? Och jag tror att det finns en underbar liten bok som jag tittar på. De här frågorna kring sällskaplighet och i relation va, till tillit och funktionalitet och jämförelsen här är inte med Sverige direkt, va? Men det är med Finland. Och Finland kan man ju betrakta som en slags supersverige. Alltså Sverige som det egentligen var innan vi började hålla på att mixtra med det så mycket som är gjort på senare tid. Då, med ganska fatala konsekvenser, men det kanske vi kommer till senare. Men den här jämförelsen är jätteintressant. Va? För man tittar liksom på just den här frågan om talking to strangers. Alltså, hur förstår vi skillnaden låt säga, mellan Brasilien och Finland? Och då visade det sig att i Brasilien, va, som är ett samhälle som är liksom, i vissa avseenden en slags borderline fail state. Va. Det är ganska messy. Va. Och det betyder att man måste hela tiden skanna av sin omgivning. Va, och etablera, liksom, är det de där figurerna där borta? Är det potentiella vänner eller fienden? Hur gör man det? Jo, alltså man skannar, men man pratar också med folk. Man känner, vi människor är oerhört duktiga på såna här saker. Vi kommer från små grupper på 200-300 individer där din överlevnad hängde på att du kunde avgöra detta. Och de är väldigt duktiga på det. Och det har så att uppmuntrat en ganska rolig, spännande sällskaplighetskultur. Va? Som jag tror många associerar va? Med. Åh gud, vad fan vad roligt de har där. Karneval och stup i kvarten och så vidare. Va? Medan i ett land som Finland, va? Som är välfungerande, byggt på tillit. Man har förtroende för institutioner, man litar på folk. Man går på gatan, man är inte speciellt bekymrad över att bli nedslagen och mördad. Men det gör också att behovet av att faktiskt kommunicera och prata med främlingar är noll.
Ja.
Så varför ska man lösa tid på detta, va? Och prata i onödan? Mm. Och det där får ju då effekter som kanske inte alltid är så skojiga.
Mm.
Så där kan jag ha en viss liksom, sympati med det här narrativet. Va? Samtidigt är det ju ett narrativ. Det är en föreställning som är liksom vetter mot stereotyper och fördomar. Så man får ju ta det med en god nypa salt.
Ja, just det. Men det är väl det folk försöker göra när de försöker på något sätt göra lite mer kvantifierbara undersökningar av olika länder och försöker förstå det så att man kommer förbi det här. Ja, men så här klyschorna kring så här olika nationalkaraktärer som ju har liksom präglat litteraturen under... Ja, framförallt 1700-1800-tal kanske till viss del också, in i 1900-talet.
Ja, den liksom nationalkaraktärslitteraturen var som störst, det var väl i princip slut 1800-talet fram till låt säga 1950. Va?
Mm. Och men, som man slumper då när man håller på med rasbiologi och sånt också.
Man kan säga att det var en del av det, men den var egentligen lite annorlunda just för att det fokuserade mer på liksom frågor kring ras och biologi.
Mm, mm.
Så att det, jag skulle vilja säga egentligen, alltså vi kan klappa oss på axeln och tycka att vi är så oerhört mycket mer moderna och avancerade nu. Va? Men vi får inte glömma bort att på 50-talet så får vi istället en culture and personality-tradition inom antropologin. Och vi har idag fortfarande mycket liksom antropologiska typer av teorier. Och vi har hela liksom vår överideologi kring multikulti idag. Va? Och det handlar ju, liksom, även om vi då kanske en del cirklar tycker att vi ska inte prata om svensk kultur för det är liksom en, du vet, vithetsregim och förtryckande och liksom,
ja, sådär.
Så är det helt okej att prata vitt och brett om andra kulturer som uppenbarligen tydligen existerar.
Ja, just det. Ja.
Och är fina. Så det här tänket liksom finns fortfarande väldigt mycket där. Och jag tror ytterst är det ganska naturligt. Va? Vi tittar omkring varandra, vi ser att folk har lite olika praktiker, olika värderingar, olika lagstiftningar som du och jag pratade om tidigare. Så visst, 17 finns det kulturer och visst är de olika. Så är det.
Ja. Men givet att världen och Sverige har utvecklats, som du säger nu, då, är det någonting i din och Henriks bok som du tänker annorlunda kring idag än när ni skrev den?
Ja, alltså, vi har ju inte, i grunden kanske, tror jag, omvärderat. Jag tycker den håller hyfsat bra fortfarande. Va? Men det är ju liksom, alltså nu när vi dels gjorde vi en ny utgåva 2015. Och då, jag kan ju berätta den anekdoten för den är lite rolig. Va? För att när boken kom ut 2006, va? Så det var väl i augusti någon gång, och liksom recensionsdatumet var redan liksom klart, boken var tryckt. Så säger jag till Henrik då, ja du Henrik, du fattar väl att vi kommer bli totalt nedgjorda av recensenterna. Och han tittar förskräckt på mig, vad menar du? Ja men herregud Henrik, tänk en gång nu. Vi skriver en bok här som betonar staten och individen. Och vi har inte ett kapitel om Luther och reformationen. Alltså det är ju helt bisarrt.
Kom du på det då? Liksom, eller vadå?
Ja ungefär. Alltså, kanske några veckor innan. Va? Nej alltså jag är över det. Vi har ju med lite grann redan i första upplagan. Men inte på det här konsekventa sättet. Sen vad som hände var intressant. Va? Jag kommer ihåg 2006. Va? Då hade inte religionen riktigt dykt upp igen på kartan i Sverige. Ingen noterade. Inte en enda recensent noterade detta. Det var ju skönt för oss. Va? Men sen kom ju då Nordstedt på oss igen då, för oss senare och ville att vi skulle göra en ny upplaga. Och de hade varit väldigt dåliga för övrigt på sin kårläsning. Och så. De trodde inte egentligen på boken. Va? Så de brydde sig inte. Och vår förläggare Svante Weiler hade lämnat förlaget. Så vi liksom var lite grann. Det var, ja, vi får väl publicera boken när vi har ett kontrakt. Ungefär den attityden hade de. Men då fick vi då möjligheten. Och som jag sa till Henrik, det är väldigt sällan i livet du får en andra chans. Så sa jag, nu vill jag i så fall så går vi med på detta. Men då vill jag att vi gör det här kapitlet. Så det gjorde vi. Och det är idag ett av de kapitel som jag är mest stolt över. Jag tror vi fick till det ganska fint, va? Och i den bemärkelsen så liksom gjorde vi en utveckling som gör att vi gjorde tillägg som jag tror var viktigt, och det blir ju ännu mer viktiga nu när vi lever i ett ögonblick som du själv vet, va? Där så att säga, religionsfrågan är väldigt viktig, inte minst på grund av invandringen, och där vi är så blinda, vi är hemmablinda, va? Alltså det är många svenskar som på fullt allvar bara tror att vi är sekulära. Det är sant, va? Men vi är inte sekulära i största allmänhet. Va? Vi är fortfarande så lutherskt sekulära.
Ja, men kulturella kristna är väl ganska präglade av den protestantiska läran på något sätt.
Totalt. Va? Och, ja, men, och det här är ju egentligen för sociologens allmän gods. Va? Liksom Weber, då, den stora sociologen, skrev ju en hel väldigt klassisk text, va? Just om detta. Va? Och, så det här är ju liksom inga konstigheter egentligen, men vi är inte vana vid den diskussionen. Va? Vi har liksom en slags kulturrelativistisk naivitet kring de här frågorna, där vi tycker ungefär, ja, numera tror vi pratar inte så mycket om svensk kultur, vi tror mer på mänskliga rättigheter, alla människors lika värde, men också alla kulturer och alla religioners lika värde. Ja. Som om inte det är någonting som står på spel.
Mm, Men för mig, alltså jag håller med dig där, för mig så, alltså trots att kulturer har utvecklats under tusentals år, så är de ju bara inom situationstecken sociala konstruktioner. Det känns som att vi är lite överdrivet respektfulla kring kulturer och religioner.
Ja, jag tycker det är ett vettigt perspektiv att ha. Jag delar det till en viss del. Ja. Men samtidigt så, jag kommer ihåg det, alltså, jag började läsa på Berkeley när det här med sociala konstruktioner var liksom verkligen in i idén. Men herregud, det är bara språkliga uppfinningar. Det finns inte på riktigt ungefär. Va? Och jag menar, jag tycker man får ha två bollar i luften här. Va? Jag håller med det. Det är sociala konstruktioner. Vi människor gör hela tiden sociala konstruktioner. Va? Men det är ju också så, va, att det finns någonting mer handfast här. Va. Det är liksom det som vi var inne på det tidigare. Vi har trots allt liksom, inte bara liksom lösa värderingar eller språkliga konstruktioner i luften. Va. Vi skapar också liksom, väldigt konkreta institutioner och lagar som är så att säga på riktigt.
Just det.
Så att jag tror att vi måste förstå dubbelheten här i detta. Va. Om någon sätter dig i fängelse för att du begått ett brott, är inte det bara en social konstruktion?
Ja, just det. Nej, men jag tänker att idén om att sätta någon i fängelse för någonting är ju en social konstruktion då, möjligtvis.
Ja.
Så, på det sättet. Men för mig, alltså, det är liksom skillnaden mellan, alltså, när vi pratar om mänskliga rättigheter, så, alltså en persons hudfärg, etnicitet eller liksom kön, det är ju ingenting som man ändrar lättvindigt eller hur taget, men just det kulturella är ju ändå någonting som vi kan ju välja att, ja, men, att fira jul eller att ha slöja eller vad det nu, eller äta griskött eller sådär. Det är egentligen bara, det är det jag menar med det här. Det, liksom, det finns ju ingenting egentligen liksom i vår mänskliga essens, om jag använder det ordet rätt, som säger att vi ska handla på ett visst sätt. Så för det, på det sättet så tycker jag...
Du har rätt i det, men samtidigt är det inte så lätt. Va?
Nej.
Det är inte så att du bara säger... Nej, jag så konstruerar ett annat jag.
Nej.
Utan man liksom, de är mycket mer sega och handfasta. Va? Sen tycker jag du har en väldig poäng. Va? Alltså, det finns ju något väldigt hoppfullt, va? I, låt oss säga, svensk kultur, ska jag påstå. Va? Att om du ställer frågor, ja, vilket vi gör, jag leder ju ett stort projekt kring tillit. Och då ställer vi den här frågan, liksom, vad är det som är viktigt för dig, vad tycker du är viktigt för att någon ska räknas som svensk? Och så ger vi liksom alternativ, sånt som att vara född i Sverige och ha svenska anfäder. Och det är ganska få som prickar av detta. Däremot att följa svenska lagar och regler och att tala svenska. Det är nästan alla säger ja på det.
Mm.
Och det där liksom gör att du har en öppenhet. Va? Alltså, så kommer du till Sverige utifrån. Och du kanske har en annan hudfärg. Du kanske kommer med en helt annan etnisk bakgrund. Va? Så etnisk är en slags kodord för ras. Alltså, det är ett väldigt konstigt begrepp. Va? För det är någonstans mellan ras och kultur.
Ja, just det.
Ja. Ingen vet riktigt vad det betyder. Men grejen är att där liksom finns det då en öppenhet. Va? Som liksom gör att du kan fly ett land. Va? Som har liksom kanske en fruktansvärd liksom politisk regim. Komma hit, omfamna en samhällskontrakt som bygger mer på idéer om demokrati, individens frihet och så vidare. Och liksom, och trots va, då, du vet, din kulturella eller ras eller hudfärgs bakgrund, så kan du bli svensk. Så det är de goda nyheterna. De något mer tuffa nyheterna är att det här är samtidigt också krävande. Va? För det är inte så att du bara kan komma hit och liksom det är hela havet stormar som gäller. Utan det gäller att du måste också då följa de här lagarna. Och det är inte bara det. Du måste göra dem till en norm. Du måste, som Lawen Redar sa i en intervju för något tag sedan nu, du måste också känna det i ditt eget hjärta. Va? Och det är inte helt lätt. Men det är möjligt, va? Där håller jag med dig. Det kanske tar en viss tid. Va? Men det finns många exempel idag i Sverige på invandrare som har liksom omfamnat med större entusiasm vårt samhällskontrakt, va? Än en hel del av dem som är uppväxta här. Va?
Det finns ju de som försöker att bedöma kultur utifrån olika parametrar också. Liksom samlar med kulturkretsar. Det mest kända exemplet är kanske det här World Values Survey. Och många känner nog till det här diagrammet där Sverige då ligger längst upp i det högra hörnet. Och vad säger det egentligen om oss då?
Ja, alltså vi var väl nog, Henrik och jag var nog bland de första som använde detta i vår bok. Va? Nu idag är det ju väldigt mycket använt och ibland lite slarvigt får man väl ändå säga. Va? Och vill man liksom ha en djupare förståelse så måste man ju gå in och titta liksom bakom. Va? Vad är det egentligen för frågor, va? Som ligger i här? Och då blir det både mer specifikt och kanske man också kan förhålla sig mer kritiskt till det. Va? Det är ju liksom, det är ju massa beslut som fattas. Va? Liksom, varför klumpar vi ihop just de frågorna i det här indexet? Va? Och varför ger vi dem de rubrikerna och de tolkningarna? Alltså det här kan du och jag ha ett långt seminarium kring bara det. Va? Så återigen, framför talet tycker jag, va, med viss nypa salt. Va? För mig är det här bara en ingrediens. Va? Den råkar vara en ganska talande bild. Va? Men samtidigt så liksom får man ju vara lite försiktig med det. Va? Men det säger ju någonting om just de här, för det är ju två stycken dimensioner. Va? I detta. Det ena handlar liksom om traditionella värderingar kontra sekulära rationella värderingar. Och den andra handlar om överlevnadsvärderingar kontra så där, frihetsvärderingar, självförverkligande värderingar. Och Sverige sticker då ut extremt i att vi både så där, väldigt starkt betonar det här emancipatoriska och liksom självförverkligande temat och att vi är långt ifrån de traditionella värderingarna som tenderar just att fokusera på sånt som familjen, klanen, den religiösa gemenskapen, den etniska gruppen och så vidare. Så vi liksom framstår som väldigt moderna i det avseendet. Att vi ser individen som samhällskontraktets grundbult. Va? Och det återspeglas då till exempel i skattelagstiftningen som vi pratade om alldeles nyss. Va? Så att bilden säger ju någonting. Va? Men för att göra den begriplig, och det är så jag använder den, så måste man så att säga lägga till en hel del andra funderingar, observationer, resonemang och så vidare kring det hela. Men att de nordiska länderna sticker ut där och kom ihåg, en del av detta är ju just det religiösa. Den här kartan har ju de här små beteckningarna, va? Du vet, protestantism. Och, beteckningar är lite inkonsekventa samtidigt. Va? Men vi ska inte fördjupa oss för mycket just i det. Va? Men jag tycker kartan är intressant och användbar, men man måste förhålla sig också kritiskt till den.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ni lyssnar på Allt vi vill veta. Jag sitter här med Lars Trägård. Vi pratar om kultur. Nu tänkte jag att vi skulle dyka ner i det andra kulturbegreppet. Du har ju fått regeringens uppdrag att skapa en svensk kulturkanon. Minns du vad du tänkte när du fick frågan?
Ja, alltså jag tänkte att de måste vara väldigt förvirrade som ber mig, va? Och kanske var så att de liksom hade ingen annan kandidat som ville att ställa upp på ett självmordsuppdrag, va? Jag vet inte riktigt hur de tänkte. Men så min impuls var väl, vilket jag också sa, jag tackade ju nej först, va? Och det hade ju att göra med att jag egentligen inte så hemskt mycket med att jag tvivlade på att det här kanske kunde vara intressant och viktigt. Det var mycket mer att jag hade massa andra grejer för mig. Va? Och sen blev jag till slut då ändå liksom lite övertalad att ta på mig det hela. Och sen tyckte jag det var liksom, på någon nivå tyckte jag det också vore kul att kunna irritera så många kulturskribenter som möjligt. Va?
Har du lyckats med det hittills då?
Jag tycker nästan det.
Ja, men det är ju på något sätt en brännande fråga. Det kanske inte borde vara det, men det är ju det trots allt. Varför tror du att det är det då?
Ja, alltså det är en fråga som jag liksom håller på och funderar kring. Va? Men låt mig börja med bara säga varför jag själv tycker det är viktigt. Va? Och sen, för det blir en relief mot att förstå de här reaktionerna. För jag tror vad som står på spel idag i Sverige är att vi har levt nu under, låt oss säga, sen andra världskrigets slut och med en accelererad form, kanske de sista 3-4 decennierna, i en period där vi har så att säga, konsekvent underinvesterat i att tala och förstå svensk kultur. Vi har varit förälskade i modernism och i en form av liksom en internationell svensk identitet. Alltså Sverige som liksom en moralisk stormakt, som en del i världen, som kanske sätter mänskliga rättigheter över medborgarskap. Och där det finns en lite ängslig relation både till nation och svensk kultur. Va? Och det där har gjort att vi har en fasansfullt, tycker jag, förvirrad och ytlig och lite ointressant diskussion kring de här frågorna. Som då har tyvärr också lett till att vi har liksom underinvesterat i både vad det gäller i skola, undervisning på alla nivåer. Från liksom, du vet, grundskola till folkbildning till hur vi ger information till nyanlända och hur vi hanterar det på universitetsnivå på ett sätt som är olyckligt. Där liksom vi på många sätt har haft generationer nu som har själva fått tillgång till den här bildningen och det här kulturarvet. Och sen för att de gärna har velat liksom framstå som lite hippa och avantgard och så har man liksom satt spjär mot detta. Men man har liksom glömt bort att det här kulturella kapitalet har varit grunden för ens egen framgång och lycka i samhället. Och jag tycker själv att det är skandalöst att inte vi erbjuder samma kulturella kapital till unga människor idag och till de som är nyanlända. För detta är liksom ett kapital som krävs för att du ska kunna fungera fullt ut i vilket samhälle som helst, inklusive det svenska samhället. Så det är liksom min utgångspunkt. Och då är vi inne på svaret på frågan. För att jag tror att vi har nu en så att säga, en kulturelit, va? Om jag får uttrycka det så, som är ganska investerade i en slags identitet. Va? För att vi är liksom avantgardistiska, vi är postnationella, vi har inte något speciellt fokus på svensk kultur, vi är del av en slags global kultur, vi tycker att multikulturalism är mycket viktigare än att hålla på och yra om svenska värderingar, svensk kultur och så vidare. Det finns något nästan främlingsfientligt. Och sen har vi givetvis, va? Som Torbjörn Lenske beskrev för mig i måndag, som är liksom en droppes regel. Va? Alltså är det så att det finns den minsta droppe som på något sätt kan liksom häras till SD, då är det fara och färde. Va? Då står vi liksom inför någon form av, ja, diktatur. Och det är ju liksom, vad som händer nu är det här liksom förslaget då från kulturkåren har ju egentligen sina grunder i det liberala partiet, men liksom nu är det associerat med SD och då med Tidöpartierna. Och du har en kultursektor som har ju varit väldigt en slags lekstuga väldigt mycket för vänstern, kan man säga, under lång tid. Och de tycker att det här är liksom deras grej. Och sen får högern hålla på med ekonomisk politik och sådana här grejer. Och det gör de visserligen jättedåligt också. Men det är deras. De har mer kompetens vad det gäller kapitalism. Så då får de utbyta med det. Så jag tror det finns en sån liksom dynamik. Va? Så man liksom, det är inte så att man har tänkt efter speciellt djupt kring detta. Utan det är bara liksom mer en automatisk reaktion. Och där man liksom också kopplar det, tror jag, till ekonomiska frågor. Det var en intressant intervju med Lars Strannegård, som är rektor på Handels för några veckor sedan. Och han berättade om hur han liksom egentligen var intresserad av kultur. Va? Men sen upptäckte han att kulturmänniskor pratar egentligen bara om pengar. Så varför inte, det är bättre att bli ekonom. Ja. Och jag tyckte det var ganska underbart, för det ligger mycket i det. Va? Och jag har ju själv hela tiden här argumentet, nej men herregud, varför ska man hålla på och östa tid på sån dum idé som är lite halvfascistisk i alla fall, när vi behöver mer pengar till folkbildningen och skolan och så vidare, va? Och jag tror liksom någonstans det är en intressepolitisk aspekt i detta. Mm, va? Mm. Och det är trist att behöva konstatera, men det är liksom närmast antiintellektuellt som jag ser det. Och dessutom en svag förståelse av vad som kanske är viktigt idag i Sverige. Och det här liksom idén om att vi trots allt ska ha ett samhälle som håller samman, tycker jag vi ska ta på lite mer allvar. Sen tycker jag ju det här handlar ju inte om att stänga ner ett samtal. Det här handlar om att öppna upp ett samtal om vilka vi är. Va? Ja. Och jag har den här fantastiskt fina upplevelsen nu. Det är enormt intresse, va? I den här. Alltså jag blir inbjuden hit och dit. Va? Och det är liksom, det är två helt olika världar. Allmänheten, medborgarna tycker det här är skitspännande. Fattar direkt varför det är viktigt. Sen har du en liten grupp gnälliga skribenter, va? I olika tidningar. Va? Och jag vet ju själv vilka jag har mer sympati för i det avseendet. Va?
Men vad är en kanon för dig då? Är det bara liksom en lista av olika klassiker? Eller vad krävs för att något ska ingå i en kanon?
Du vet redan svaret på frågan. Du har läst det här Svenska människor. Och du vet att för min del är det bredare kulturbegreppet som är intressant. Sen betyder inte det att inte jag tycker litteratur är viktigt, eller musik, eller konst, eller byggnad, eller vad det nu är. Allt detta är liksom del av det här breda antropologiska kulturbegreppet. Och som du vet, att när Henrik och jag skrev vår bok så nyttjade vi en rad olika källor. Alltså från lagstiftning till offentliga utredningar till Strindberg och Pippi Långstrump. Alltså du vet, vi ser liksom kulturen på det sättet överallt. Va? Så jag är inte liksom litteraturfientlig på något som helst sätt. Men jag är inte intresserad av slags 10 topplistor.
Men vad kommer resultatet bli? Någon slags mindmap eller vadå?
Ja, vem vet? Bra idé. Nej, alltså vi ska ju, det som är kanske mest spännande nu är att vi ska ha liksom en öppenhet, va? Från både liksom allmänheten i stort. Va? Bland de första mejlen som jag fick var från en kille i Uppsala som ville insistera på att det här var väldigt viktigt att vi inkluderade bandy, va? I svensk kultur. Va? Och sen fick jag strax efter någon som ville liksom förklara för mig hur viktigt, liksom, alltså, hur stora Sverige var det vad det gäller trollkonster. Jag menar, look, I love that stuff, right? Alltså det finns många ingångar. Och jag ser ju gärna liksom en sån anarkistiskt element i hela den här processen. Sen tror jag ändå man ska landa i någonting som är användbart. Alltså, för att prata allvar en sekund, så är det ju så att vi har ett problem i våra skolor med de här sakerna. Vi hade, om du går tillbaka, från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet, så hade vi en tradition i Sverige med helt otroliga läseböcker i grundskolan. Som behandlade inte bara Sverige, men hela världen, apropå ditt begrepp med kulturkretsar. Va? Vi hade böcker också under samma period kring medborgarkunskap. Va? Medborgarens bok. Va? Det var en idé att på ett sätt liksom fostra och bilda människor till att bli demokratiska medborgare. Jag har lite svårt att förstå varför detta skulle vara ett problem. Mm. Jag tycker det är ett ganska fint projekt. Va? Och det har vi lagt ner i princip. Mm. Och vi har idag problem i skolan med nästan avsaknad av läroplaner som lärarna själva kan förhålla sig till. Alltså den hjälp som man kanske behöver här för att skapa liksom någon likvärdig utbildning av unga människor så att de förstår vad det är för samhälle som de lever i och kan bidra i. Alltså, jag tycker att detta är ändå liksom ganska viktigt. Va? Och jag ser ju framför mig inte första hand liksom listor. Utan jag har ju undervisat från liksom förskola till doktorandnivå. Och det är ju självklarhet om du undervisar. Att du har en läslista och du har material att studera. Det bästa tycker jag är vad man kallar i USA för readers. Alltså du har ett compendium där du gör ett urval av texter som har en beständighet. Som har, man säger på engelska, seminal text. Va? Så de är frön va? Till någonting som har växt. Som sen i sin tur gärna får ha en del kommentarer. Mm. Alltså när skrev den här texten? Varför? Vad har den haft för påverkan? Va? Är den relevant idag överhuvudtaget? Hur ska vi förhålla oss till den? Va? Och då har du en kurs på, låt oss säga, som du gör i USA, då har du en hel termin på det. Kanske du har en 16 stycken tillfällen du ses. De första brukar jag säga 12 tillfällen så är jag är lärare. Och ni får nu ett gemensamt kunskapsunderlag. Sen de sista 4 tillfällena, ja nu är vi mer jämlika. Va? Nu kan vi ha ett kritiskt samtal. Ni får säga, hur fan vad dum du var som inkluderade det och missade det. Jag är helt öppen för den typen av samtal. Va? Och det är likadant för mig va? Med för min syn på kanonidén. Va? Givetvis inte att det här liksom är ett slutprodukt. Nu får ni inte göra någonting annat. Va? Men det är liksom att börja med någonting som blir en gemensam bas. Och sen kan man ha mycket mer intelligenta samtal på alla nivåer, va? Från liksom grundskola till universitet.
Ja, just det. Men det låter som att målgruppen är rätt bred för det här dokumentet, då, eller vad det nu kommer bli. Men det låter ju fortfarande lite löst, om jag får vara lite fräck. Vad förväntas egentligen regeringen av dig då och din kommitté?
Ja, för det första, det är löst för att jag nu pratar med dig. För jag försöker alltid vara tydlig och klar och öppen. Men det är jag nu som talar. Vi har haft ett möte. Jag kan inte tala av hela kommitténs vägnar. Jag måste ha respekt för det, för den processen. Så det kommer vara vakt ett tag till. Ja. Och vi kommer ha en jättespännande diskussion om vad är kulturbegreppet? Det som du själv var inne på. Liksom, hur brett får det vara? För att det ska vara, inte bli otympligt. Va? Vad ska vi göra avgränsningar? Det här är rimliga frågor. Va? Där vi säkert kommer ha jättespännande diskussioner. Va? Några kommer kanske vilja, men vi ska ha en litteraturkanon. Va? Några andra människor menar, nej men herregud, vi ska ha, liksom, allt ska med. Va? Mm. Ja, och det där kommer att vara en viktig diskussion i sig. Va? Mm. Vad som finns här, är om du tittar på direktivet. Va? Så är det en del kodord där som är viktiga, som jag faktiskt tycker själv är viktiga. Va? Och det är det som jag redan nämnt för dig tidigare, liksom, om att någon föreställning här om bildning. Va? Alltså att återuppliva en bildningstradition som till viss del kanske inte är riktigt lika stark längre i Sverige. Och det gäller inte bara liksom ovanifrån, utan det gäller även folkbildning. Alltså där vi idag befinner oss, på Solidaritetshuset, som är ett hem för mycket av folkbildning som jag har enorm respekt för, historiskt speciellt. Så bildning är det ena. Medborgarskap. Alltså jag tror att nyckeln till det välstånd och den frihet som vi har i Sverige är att vi har varit duktiga va, på att förstå vad medborgarskap är. Och idag är det trist att konstatera att det gjordes en undersökning nu bara för ett par år sedan va, kring vilken mån som svenska gymnasister vet vad en rättsstat är. Det enkla svaret på frågan var ingenting. Det där bekymrar mig. Va? Mm. För ska vi prata om en demokratikris, vilket vi gör ständigt idag, va? Så måste vi också översätta det till en konkret handling. Och ett sånt sätt va, är att ta det här på lite mer allvar i den bemärkelsen. Så medborgarskap, bildning är liksom två begrepp som för mig då blir väldigt centrala. Och sen har vi den här idén om gemenskap. Och det här förstår jag för en del är jättejobbigt att prata om. Va? För man liksom är så förälskad i multikultiva som en övrig ideologi. Men faktum är va, att samhälle betyder att hålla samman. Va. Vi måste så att säga, hitta vissa gemensamma nämnare. Va. Och det är ju egentligen en självklarhet om du tänker på sånt som lagstiftning. Va. Jag brukar säga det att vi har liksom när vi sa att vi ska inte prata om assimilering längre vad det gäller invandring, så kastar vi ut barnet med badvattnet. För om du tänker efter en sekund, alltså avdelningen bondförnuft, va, så är det ju så att i relation till staten och lagstiftning så är det ju bara assimilering som gäller. Va? Du kan inte komma från en annan kultur eller ett annat land och säga nej, jag tycker inte om individuell beskattning för jag har en annan syn på relationen med män och kvinnor och familj och stat och så vidare. Så jag kör en annan spår här, för det har ni ju sagt. Ni tror ju på mångkultur, då måste ni väl tro på det också. Nej, så är det ju inte.
Men i assimilering, men lägger man inte mer i det begreppet om man liksom avsäger sig mer av sin kanske traditionella kultur och alltså... om man liksom följer svensk lag så kan man väl få fira Eid al-Fitr till exempel.
Absolut. Men det är den distinktionen jag gör. Distinktionen mellan relationen mellan individen och staten å ena sidan och relationen i det frivilliga samhället. Jag har ju inte några problem. Alltså, det finns väl ingen människa som har någon speciell fantasi om att återupprätta svensk kulinarisk tradition med 1950-talet. Va? Men det här tycker jag liksom... alltså, det här uppstår en förvirring. För att vi kan liksom inte, vi måste kunna ha två bollar i luften. Det är självklart att det handlar både om assimilering och ett bejakande av mångkultur i det avseendet. Jag är inte, min hustru till exempel är amerikanska, hon är ju chockad över att jag är så lättsinnig i min relation till midsommar. Jag växer inte upp med en massa midsommartraditioner. Jag bryr mig inte så mycket om det. Däremot är jag ganska förtjust i kräftskivor. Va? Men alltså, jag har några behov av att säga att alla måste äta kräftor. Va? Alltså, men det här är ju lite, och det där liksom urartar debatten.
Men knäckfrågan som jag ser är väl då lite grann alltså, så här, för att vi ska skapa ett, liksom, ett fungerande samhälle även framöver. Alltså, räcker det med att folk som kommer från andra delar av världen liksom följer svensk lag, eller krävs det någonting mer för att samhället ska hålla ihop?
Ja.
Och då menar du att det krävs mer?
Absolut. Och det är därför den här typen av undervisning blir så viktig. Va? För är det så att du inte... Alltså vårt samhälle är byggt mycket på en tillitsrelation. Vi litar på... Alltså statistiskt sett så har vi hög tillit mellan människor. Och så har vi förtroenderelationer också som är ömsesidiga mellan staten och individen. Va? Det är inte bara det att vi liksom tittar upp och vilken fin stat vi har. Det är också att vi har haft en stat som har också litat på oss. Alltså det förutsätter skötsamma arbetare. Och det betyder att du har liksom, som Lawen Redar uttryckte, va? Du har liksom lagarna i ditt eget hjärta. Va? Det är inte bara ett slags tvång ovanifrån som du kan på olika sätt kanske försöka undvika och parera när inte du tycker det liksom passar i galoscherna. Utan det viktiga är att det är någonting vi faktiskt känner. Va? Och det är där jag menar att man liksom går fel när man bara säger, men det är, vadå? Det är ju bara lagar. Big deal. Va? Men det är inte ett big deal, för de är genomsyrade. Va? Av vår kultur, helt enkelt.
Men menar du att en sån här kulturkanon på något sätt skulle kunna kopplas till medborgarskap i framtiden?
Alltså jag har inte tänkt igenom så mycket frågan om, låt säga, sånt som medborgartester till exempel. Va? Men jag annars kan ju inte säga att jag tycker något speciellt konstigt. Va? Alltså jag har ju bott i USA och när du blir medborgare där så får du ju svara nyligen ganska lätta frågor. Så det är inte så svårt. Va? Det är liksom inte någon sån här som man liksom känner att den här liksom när du ska svara på frågorna för att kunna bli godkänd som medborgare, att det här är liksom kuggfrågor. Va?
Is USA the greatest country on earth? Yes or no?
Ja, det är nästan på den nivån. Det är lite mer. Va? Men det är liksom ändå inte oöverstigliga barriärer. Men det viktiga här, va? Det viktiga är att det är en symbol för någonting. Va? Att du liksom, att medborgarskapet är värt någonting. Det finns ju ganska tuffa frågor som följer detta. Är du villig försvara det här landet? Tycker du de här friheterna är viktiga nog? Va? Ja, då bränner det ju till. Va? Och så jag är lite skeptisk till människor som liksom förlöjligar i tanken på ett medborgartest. Va? Sen exakt hur vi så att säga sätter fingret på allvaret är en annan sak. Där är jag mycket mer öppen för hur man gör det. Va? Men jag är väl sån här människa som också är lite skeptisk till det här lite lättsinniga att nej, men man kan ha en 4-5 medborgarskap. Jag till exempel avsade mig aldrig det svenska medborgarskapet när jag var i USA. Jag valde att inte bli amerikansk medborgare för att jag var inte redo att göra detta. Och därför har jag också haft lite svårt för människor. Jag känner ju folk som du vet har fixat liksom irländskt medborgarskap, alltså amerikanerna, för att sen kunna söka pengar för understöd för att göra filmer. För att det är så lätt om du har irisk blod att bli medlem i Irland. Alltså det där känns för mig lite sjukt, va? Alltså är det inte större värde i att vi är medborgare i att bli medlem i ICA, så tror jag vi har liksom missat någonting.
Det kändes som ungefär som att hålla på både Djurgården och IFK Göteborg, eller?
Exakt. Ja, ja, nej, alltså, idrotten är ett intressant exempel, va? Och det finns ju en del litteraturskribenter, jag glömde bort namn, men det var en del som försökte förklara för mig liksom de hejar inte på Sverige, utan de har mer sympati för liksom, du vet, Berlin än Sverige. Och de, då, den här liksom, lite grann förminskningen och förlöjligandet av en patriotism, tror jag liksom har noll folkligt stöd.
Ja. Men det finns något paradoxalt i det, att vi, liksom, alltså vi nu de sista kanske 40 åren i alla fall har varit ganska så här, ljumma i vår nationalism. Att svensk nationalidentitet är att man inte är så nationalistisk. Att det blir lite någon brandkårens big band på nationaldagen, någon kurdisk barnkör och någon dikt, och sen så liksom, är det inte så mycket mer.
Nej, du har helt rätt. Helt rätt i det. Och det är liksom, jämfört med Sverige med de andra nordiska länderna, är en helt annan sak. Inte bara Norge, även om det är liksom kanske det exempel de ofta tar oss fram. Nej, men det är väl så att Sverige har ju inte upplevt den typen av hot. Ja? Visserligen så ska vi, är det många som missuppfattar den så kallade neutraliteten. Vi har ju bara hållit på med eftergiftspolitik under väldigt lång tid och förlorat krig och sånt. Så det finns ju inte någon källa för någon egentlig stolthet där. Men det är ju sant att vi i så att säga mannaminne inte har blivit ockuperade. Vi har inte varit i krig. Och sen var det ju så att efter andra världskriget så fanns det ju en hel del skuld- och skamkänslor kopplade, va, till, du vet, järnhandel med Hitler, transitering av trupper upp till Nordnorge och så vidare. Så efter kriget så blev det ju så att portalfigurer som Dag Hammarskjöld och senare Olof Palme, va, etablerade ett slags nytt narrativ kring svensk identitet som handlade väldigt mycket om internationalism. Va. Sverige som en moralisk stormakt eller humanitär stormakt. Där så att säga Sverige som så att säga nationalstat hamnar i bakgrunden, eller precis som du är inne på, va? Själva den nationella identiteten i sig kopplades upp, va, till detta. Va? Mm. Så jag tror du är helt rätt i detta. Va? Och det gör att vi idag, ska jag säga, vi kommer hålla på med ett tag nu, ett slags sojaarbete. Va? För det är så många som har varit så investerade i detta. I det här huset till exempel. Va? Så att för dem, va, och jag förstår dem, jag har en viss sympati för detta. Va? Att det är inte helt lätt plötsligt att säga nej, men nu ska vi hålla på med säkerhetspolitik och så. Alltså, jag förstår problemet. Va? Samtidigt har jag själv under lång tid varit kritisk över den här överinvesteringen. Va, detta. För jag tror vi liksom har underskattat betydelsen av vårt eget samhällskontakt. Så den delen av mig, så att säga, välkomnar egentligen det sorgarbetet. Va? Samtidigt så har jag liksom förståelse för dem som tycker det här kommer vara ganska jobbigt och som kanske då protesterar vilt också.
Mm. Vad har du själv för kulturvanor och hur konsumerar du kultur?
Jag är ju ett ledsamt kapitel i någon slags högkulturperspektiv. Va? Jag är väl som folk mest. Va? Du vet, tittar för mycket på Netflix och fotboll och liksom populärkultur i allmänhet. Va? Sen är det ju sant att jag givetvis också har ju tagit med mig liksom ett bildningstradition. Va? Så det är inte så att Strindberg saknas i min bokhylla och så vidare. Eller att jag aldrig går liksom på Dramaten och så vidare. Men jag skulle inte överdriva det heller. Utan jag är nog där ganska liksom, som många människor är.
Va? Man har folket.
Ja, mer så.
Men du har ju kanske andra personer i kommittén som täcker in
de
olika delar.
De är jätteduktiga. Det är ju liksom absolut att göra med. Jag har ju kunskaper på det här andra kulturplanet som vi pratar om, givetvis. Va? Så jag kan ju bidra väldigt mycket, tror jag, där på det sätt som du och jag har pratat. Och, så det är ju liksom en komplementaritet som jag ser det där. Va? Vi har ju Peter Luthersson är oerhört kunnig, Gunilla Kinstrand är jättekunnig på olika sätt. Va? Och sen har du Malene Skander, va, som tar in sina perspektiv som själv liksom syrians bakgrund, uppväxt i Södertälje, väldigt intresserad av frågorna kring läsande och krisen i svensk skola, frågorna alltså tillgängliggöra det här kulturella kapitalet till alla människor, alla unga människor i Sverige. och PG Anders Linder som har jobbat med både på svenskans kultursida och Access och lång tid. Så det är klart, här har du enorm reservoar och kunskap.
Just det. Men Luthersson och PG Anders Linder låter lite konservativt viktad kommitté, är det så? Eller?
Ja, det beror ju på hur du ser det, va? Jag är ju inte själv, alltså, jag vet att en del människor i debatten liksom har något slags behov för att liksom beskriva mig som höger, men så är det ju inte, va? Och alltså när vår bok kom ut, som du säger, den var ju hyllad först och framförallt av vänstern, va? Så att där tar jag liksom med viss lätt. Sen är jag samtidigt inte liksom besatt av att distansera mig, va, från, du vet, alltså jag tycker ju om på många sätt väldigt mycket av idéer som har att göra med fri marknad och frihet och frihet och sånt. Så att jag menar, det kan jag med sig, ibland tänker jag mig som en slags vänsterlibertarian när jag är på det humöret. Sen annan ögonblick så börjar jag tänka mig på det här, men jag tycker det är ganska viktigt att vi har en stat som funkar, va? Alltså, du vet, alltså, det liksom blir lite mer komplext. Så de här rubriceringarna är jag inte så intresserad av. Nej. Och jag menar, Marlene, jag vet inte ens hur hon skulle beskriva sig politiskt. Va? Alltså, så jag tycker folk får lugna ner sig lite grann här. Va? Alltså, fokusera lite grann på kunskapen och vad som står på spel.
Ja, jag hör dig. Men du nämnde ju att svenska folket mejlar. Hur tar man kontakt med er då, om man tycker att man har någonting att tillföra när det gäller svensk kulturkanon?
Jättebra fråga. Den satt vi och diskuterade ganska mycket. Va? Så här är det. Just nu, eller från egentligen den dagen jag blev utnämnd, så folk har varit väldigt duktiga på att hitta min information. Va? Är du själv för övertygad med det också? Va? Och jag har försökt, och till stor del lyckats och till en viss del misslyckats med att svara på allting. Va? Och det är inte alltid jag kan göra så mycket mer än svara och säga jag tycker det här, tack så hemskt mycket, och det här var jätteintressant. Va? Men jag bygger upp nu en slags litet arkiv, va, kring alla de här idéerna. Och vi ska göra det här nu mer liksom systematiskt, va? Så vi ska bygga upp en plattform, va? Det här är en av huvudpunkterna i närtid faktiskt, va? Och det handlar om respekt för människor i Sverige, va? Så för just den delen finns ju mer tydligt i direktivet, va? Och jag tycker det är en väldigt fin punkt dessutom. Sen är det inte helt lätt, va? Precis, va? Vi får se också hur mycket input det blir. Jag har liksom idé om att vi borde, alltså, vi ska ha en rutin, va, kring att läsa allting. Och kanske ta fram, va, vissa exempel som vi tycker verkar speciellt intressanta. Va? Mm. Och kanske ha liksom veckans bästa tips. Va? Ja.
Finns ju moderna teknologier också. Jag menar, att plocka fram, det är populärt på konferenser att man plockar fram så här mål med liksom vilka ord som förekommer mest.
Så kan man också göra.
Ja. Kan man se att det är bara bandy till exempel.
Precis. Det är exakt. Nej, men det är exakt den typen av kreativitet. Så vi har ju ett kansli, va? Så att min målsättning här, som jag också har uttryckt, va? Att jag vill ha, alltså, det är ju så att kommittén har ju inte något liksom någon lön att jobba med detta. Utan det är mer liksom, kan man säga, mötesarvoden. Så kommitténs roll är ju först och hand, så att säga, de mer övergripande frågorna. Det som vi kommer att, alltså, prata just om kulturbegreppet, vilka områden och sådär. Men däremot kansliet, va? Vi har ju 3,5 heltidstjänster. Va? Och de kan hålla på mycket mer. Alltså mer kanske jag kan ge vissa instruktioner. Va? Och jag har ju bara själv en 20% tid. Va? Så, men jag kommer att jobba mer än så givetvis. Men alltså, du förstår vad jag tänker. Mm. Där finns liksom ändå en arbetskraft. Va? Så vi kan göra detta.
Kommer du plocka in andra experter också på era möten som ni liksom får lite inspiration av?
Ja, exakt. Det är precis. Vi har redan sådana planer. Va? Så vi bjuder in folk som kanske har en speciell kunskap om, låt oss säga till exempel, det är en annan instruktion har att göra med nationella minoriteter, samer speciellt, namngivna. Så tänkte vi, ja, men vi får plocka in några som, hur tänker man där, va, kring detta? Va? Mm. Så det är ett exempel på det. Andra som vi redan pratat om, experter på skolan, va? Hur det ser ut. Va? Och sen kommer vi ju göra, första fasen kommer ju vara dels att göra en inventering av hur vi i Sverige tidigare har hanterat den här frågan. Så där som jag nämnde till dig lite kort, va? Kring liksom läseboken för folkskolan och medborgarkunskapsböcker. Hur har det utvecklats över tid? När försvinner det? Vad har hänt de sista 50 åren i skolan? Det är liksom ett viktigt kunskapsunderlag. Och det andra är jämförelse med andra länder. Jag kommer nog lägga speciell betoning på det. Jag har liksom internationella kontakter, så jag ska åka till Paris nu om ett par veckor Kommer jag åka till New York där man har haft mycket kurser kring liksom Western Civilization, va, som är liksom i det här kanonhållet. Va, som är då, precis som nu tror jag i Sverige, å ena sidan jättekontroversiella och så bland studenterna hyperpopulära. Ja. Du vet. Så det är liksom det intressanta liksom, paradoxen där. Ja. Och så att, så vi ska, och sen tänkte jag liksom också kolla upp vad som händer med de andra nordiska länderna. Danmark har ju ett experiment kring detta. Det finns en livaktig diskussion i Norge och så vidare.
Och sen Danmark är väl mest listor, va? Det var, ja, det du inte ville ha.
Ja, alltså jag ska vara lite, alltså jag kanske är lite överprovokativ. Min poäng är inte så mycket att inte man ska ha listor där man att man ska diskutera liksom, kanske verk som är viktiga. Min poäng var det som jag sa till dig tidigare. Jag vill hellre ha det infogat i en riktig volym. Va? Där det är organiserat på ett vettigt sätt. Och där det också är kommenterat. Så det är användbart. Va? En lista i sig tycker jag är lite futtig. Va? Mm. Det är väl egentligen min huvudinvändning. Va?
Just det. Men så att Svensk Kulturkanon kanske kan komma är liksom som ett verk. Antingen som en bok eller som en webbsite eller vad det nu kan vara.
Du är inne på en jätteviktig fråga. Alltså vi är i ett skede idag, va, med många unga människor och faktiskt ganska många lärare, va, som knappt läser böcker. Så att det är ju inte en självklarhet att den enda formen är en klassisk bok. Va. Utan här måste vi ha en förmåga att tänka mer expansivt. Och då gör du det, va, så kan du även börja fundera på att inkludera ljud, rörliga bilder, va, tredimensionella konstruktioner och byggnader. Alltså det finns hur många möjligheter som helst. Va. Men nu är jag liksom way ahead of it myself. Va? Alltså det här, men jag bara responderar på din fråga. För jag tycker det där är precis så. Jag vill ju gärna höra liksom lite mer från yngre människor också. Liksom hur tänker ni kring det här? Alltså, vad är det för former, va, för att ta sig till detta? Va? Som talar till den verklighet som ni faktiskt lever i. Ja. Gammal stofil som jag kanske omedelbart tänker på en bok. Men ja, det är ju inte nödvändigtvis lämpligt för
alla. Nej. Men jag tänker, det finns ju så här fina exempel på pop-up-böcker. Man kan liksom öppna boken så kommer Uppsala domkyrka upp som pop-up.
Ja, men det känns även det lite gammal.
Ja, jo, det är sant. Men det har någon slags old school-kvalitet.
Ja, ja.
Hur sammanfattar vi det här då, Lars? Vad är det viktigaste att ta med sig när det handlar om kulturkanon, tycker du?
Jag tycker det absolut viktigaste är att vi har en vettig, ett vettigt syfte med det. Va? Och det var väl det som jag försökte resa tidigare. Va? Jag vill ju diskutera och debattera enskilda inslag och så. Va? Men alltså, jag är inte villig att göra någonting som inte har ett syfte. Va? Som är talat till det svenska tillståndet, vad som står på spel idag. Så för mig, som i alla så att säga seminarieövningar och bokskrivningar, va, så måste du först och främst övertyga de som är målgrupp, va, att det står någonting på spel och att det finns skäl att överhuvudtaget bry sig om det här projektet. Va. Kan vi komma överens och liksom få liksom någon studs i det, va, så tror jag sen resten kommer att delvis sköta sig själv.
Mm. Jag känner mig entusiasmerad.
Mm, kul!
Ja. Jag har ju en fråga kvar. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på, som du tänker det här kanske kunde bli ett kul avsnitt i podden framöver?
Ja, alltså, jag var precis i Japan och jag har goda vänner också från Sydkorea och jag är väldigt bekant med debatten i USA och Sverige, och jag tror att någonting som kommer att bli en stor fråga är lustigt nog någonting som var en jättefråga i Sverige på 1930-talet, nämligen befolkningsfrågan. Alltså kris i befolkningsfrågan är nu åter i högsta grad.
Du tänker
aktuellt
på en åldrande befolkningspyramid och sådana här grejer? Eller?
Ja, alltså, det är ett sätt att sammanfatta det på, absolut. Va? Men alltså, om du tittar liksom på så här, reproduktionen, va, är oerhört låg. Alltså, i länder som Sydkorea och Japan är det i närheten av en demografisk kollaps. I USA som länge klarade sig ganska väl ser vi problematiken också. Även Sverige, va, som då kanske delvis tack vare en del av vår lagstiftning, ja, det gäller liksom vår familjepolitik, och så klarade sig hyfsat bra jämfört med låt säga Italien. Mm. Vi har också väldigt dåliga indikationer nu. Och det här liksom händer samtidigt, va? Som vi är oroliga över global uppvärmning, överkonsumtion. Så å ena sidan har du liksom argument i typ liksom, vi behöver mindre människor. Å andra sidan, va? Kan vi inte reproducera oss, så kommer vi bara ha en restprodukt kvar av åldrande och nästan döda människor. Det kanske inte heller någon lösning, va? Så att jag tänker att det här är ett jätteintressant och komplext område som jag jättegärna skulle rekommendera att du hoppar in i, och jag skulle med glädje ställa upp själv i ett sånt samtal.
Ja, vad roligt. Då, diskussionen fortsätter helt enkelt. Lars Trägård, tack snälla för att du gav oss lite grann av din tid och ville prata med oss.
Tack själv. Jättekul.
Ja, vi får väl se vad som finns med i Kulturkanon när den presenteras så småningom. Kalops, våtmarker, det svenska svårmodet, antagligen bandy. Tack Lars för ett fint samtal. Vi som gör den här relativt kulturella podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.